Någon som känner till den här sången? Jag ska inte sjunga. Jag var lite frestad att söka, men det tar vi en annan gång. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Någon som har hört den någon gång? Ja, jag tror det är en ganska vanlig sång. Det kanske till och med är i psalmboken, eller? Ja, se där. Någon som kan nummer? Nej, det ska vi inte stå. Men vad är det egentligen vi sjunger? Vadå Sebaot? Vad betyder det? Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Jag tror att det är nog inget ensamt förekommande ord där vi egentligen inte riktigt vet vad det betyder. Jag tror vi, ja men kanske speciellt vissa sånger skulle egentligen kräva att man har tagit en högskolekurs i kyrkiska så, för att förstå. Men det ska vi inte fördjupa oss i nu. Men speciellt kanske, jag tänker det är värt att fundera kring, speciellt tillfällen när vi har nya ibland oss som inte är så kyrkvana eller sådär. Vi har använt oss av ganska, det gör jag säkert jag också hela tiden, använt oss av uttryck och ord och sådär som lammets blod. Vem förstår det om man inte har någon liksom bakgrund i kyrkan? Det finns så mycket så här liksom. Sebaot däremot, det ska vi fördjupa oss i idag. Roland har ju nämnt redan här idag. Så vad betyder Sebaot? För er som har koll på mitt predikoupplägg för hösten, så jag skickade ut det i september, så vet ni att egentligen skulle jag tala om detta nästa vecka. Men det blev lite ändringar i gudstjänsterna och sådär, så kör vi det idag. Men Sebaot, det skrivs ibland som härskarornas herre. Och det är ett av Guds namn, kan man säga. Ett namn på Gud. Och det anspelar på Gud som herre över hela himlens stjärnhär. Eller på Gud som herre över änglaskarorna. Och några gånger står det också som Gud som herre över Israels här, alltså armé. Så Sebaot, det kan betyda med mänskliga arméer, det kan betyda hela stjärnvärlden, eller det kan också betyda änglavarelse. Hela Guds uppenbarelse på något sätt. Och Guds namn i detta, det förstår vi bäst i relation till Guds suveränitet över hela universums krafter. Och under Israels kungatid, det som kallas kungatiden, det var mycket krig då mellan Israel och omkringliggande folk, och då blev detta en särskilt viktigt namn på Gud, som en referens till Gud som arméernas Gud, både en himmelska armé men också Israels armé då. Så det är ett ganska vanligt namn på Gud i Gamla testamentet. Herren Sebaot. Det förekommer många, många gånger. Till skillnad från en del andra namn som vi har kollat på under hösten här, som bara förekommer en gång. Och första gången vi läser det här är i första Samuelsboken. Jag tänkte jag bara skulle läsa vi ska inte fördjupa oss just de här verserna, men jag ska läsa det. De första tre verserna i första Samuelsboken. Står det så här. I Ramatajim Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en Efraimit. Du kunde hoppa det här. Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Kilo. Jag har inte behövt läsa det. Men senare är ju Hanna här som också säger till Herren att hon vill egentligen ge sitt barn till Herren, och det blir Samuel då som får göra tjänst inför Gud och växa upp med prästen Eli och sådär. Men första Samuelsboken, den skildrar ju just Israels övergång från det som kallades domartiden till det som senare blev ett kungarike. För Samuel själv, han blev ju domare. Han blev en domare utsedd av Gud. Men när han blir äldre så får han ju också vara med och smörja Israels första kung, Saul. Och senare smörjer han också David till kung som efterträdare till Saul. Och vi läser att denna tiden, den präglas av krig och oroligheter. Och de främsta motståndarna, de är ju de som kallas filister. Så det är kanske inte så konstigt då att man i denna tid börjar kalla Gud vid detta namn. Man vet att Gud tidigare har gett sitt folk många mäktiga segrar i olika krig och sådär. Vi läste för några veckor sedan hur Mose, när han har lett Israels folk ut ur Egypten, att de besegrade det folk som kallades Amalekiterna. Mose, han stod under striden uppe på en kulle och så höll han upp sin hand med Guds stav tillsammans med Aaron och Hur som fick hjälpa honom att hålla upp handen. Och så länge hans hand var uppe så hade Israels folk övertaget och de vann sådär. Vi kan läsa senare hur Josua leder folket in i Kanans land. Hur de går runt Jerikos murar tills murarna faller för att Herren griper in. Vi kan bläddra vidare och se hur Gideon besegrar midjaniterna med Guds list och mäktiga ingripande. Och gång på gång så sker såna här händelser. Och går vi då tillbaka till Samuels tid så är ju detta självklart något som folket är medvetna om. De kan sin historia, de vet att Gud har lett dem till så många segrar och detta namn föds. Herren Sebaot, härskarornas Gud. Gud som har hela skapelsens alla makter till sitt förfogande. Och bläddrar vi lite längre fram i första Samuels bok så möter vi en ung David. Han har nyligen blivit smord till kung av Samuel men ännu inte insatt i sitt ämbete. David som fortfarande är en ung grabb. Han blir skickad av sin far ut till slagfältet med mat till hans bröder som befinner sig där. De är där för att kämpa just mot de här filisterna. Och väl där så får David höra något som gör honom väldigt upprörd. Bland de här filisterna så finns det en väldig man som dag efter dag hånar Israels folk och dess Gud. Och det är ingen som vågar ta upp kampen mot honom. Men David som känner sin herres styrka, han tvekar inte och säger att men Herren som räddar mig från både lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filisten. Vi kan läsa detta. Också en berättelse jag tror många har hört innan. I första Samuels bok läser jag då från kapitel 17, vers 44. Sedan sa filisten till David: kom hit till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade filisten: du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge de filisteiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. David, han visste sin Guds namn och han agerade därefter. Och jag tror vi vet resten av berättelsen. Men vi har också andra tillfällen i Gamla testamentet där Gud i all sin makt på något sätt visar sig. Det är inte helt lätt att förstå allt. Jag ska läsa det i alla fall. I andra kungaboken, första kapitlet, så läser vi så här. Från vers 9 i det första kapitlet. Det handlar om Elia och kungen där. Han, alltså kungen, sände ett befäl med 50 man till Elia. När befälet kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sa han till honom: Guds man, kungen befaller dig att komma ner. Elia svarade befälet: om jag är en gudsman ska eld komma ner från himmelen och förtära dig och dina 50 man. Då kom eld ner från himlen och förtärde honom och hans 50 man. Ja, vad handlar detta om? Vi ska inte gå in på några detaljer eller fördjupa oss i den här händelsen. Men på något sätt så visar det vad Gud är mäktig till. Och bläddrar vi framåt till Nya Testamentet och Lukas evangelium, så vid ett tillfälle när Jesus och hans lärjungar, de är på väg på vandring som de ofta är. De är på väg till Jerusalem. Så skickar Jesus några budbärare framför sig för att de ska liksom göra i ordning för när de kommer så. Och de här budbärarna, de går in i en samarisk by där för att förbereda för Jesu ankomst. Och då kan vi läsa så här i Lukas 9 från vers 53. 52 kan jag börja. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himmelen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem och de gick vidare till en annan by. Alltså lärjungarna, de kände också sin Gud. De visste vissa handskrifter. Gamla, alltså från den här texten, tillägger så som Elia gjorde. Vill du att vi ska kalla ner eld från himlen så som Elia gjorde? Alltså, lärjungarna, de kände sin Gud, de visste hans namn och visste att Gud har en väldig makt, och de önskade nu att Jesus skulle göra samma sak. Jag skulle demonstrera detta på den gudlösa by som inte ville ta emot dem. Men Jesus, han vet bättre än så. En ny tid är inne och Gud ska i Jesus visa sitt sanna ansikte. Så Jesus han tillrättavisar dem och de går vidare. Det är ju inte så att Jesus inte känner till Guds styrka eller alla krafter som finns att tillgå i Gud. Det blir mycket bläddrande i Bibeln idag. Jag ska läsa lite från Matteus 26 också. Vi befinner oss här i när Jesus och hans lärjungar, de har ätit den sista måltiden. De har gått ut i ett Getsemane, de har bett och våndats tillsammans. Och så kommer soldaterna här och ska gripa Jesus. Läser jag från vers 51. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? Jesus han visar att hos Gud så finns det tillgängligt en enorm och väldig styrka eller en väldig här. Men han väljer att inte kalla på den. Han är kallad att gå en annan väg. Gud ska visa på, eller Gud ska i Jesus visa på sin storhet på ett helt annat sätt. Jag tänker vi idag, vi kan också vara frestade att tänka att om Gud bara kunde gripa in på ett mäktigt sätt. Om Gud bara kunde måla med eld i himmelen eller på något sätt så skulle alla mina tvivel försvinna. Då skulle jag kunna övertyga mina grannar eller mina arbetskamrater. Då skulle alla fatta att det var äkta och sant. Men Jesus, han är en ny slags kung. När Jesus korsfäst så spikade de upp på korset ett plakat där det stod Jesus från Nasaret, judarnas konung. Och precis som kungarna i gamla testamentet som ville visa på också där de gick fram i Guds namn i krig så vill Jesus ge oss istället detta tecken, korsets tecken. Det är det största som finns. Det är starkare än något annat. Där vann Jesus en seger som är mäktigare än någon annan. Han besegrade där döden. Herre Sebaot, härskarornas Gud. I första Korintherbrevet så står det att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Och i Kolosserbrevet står det att genom hans blod på korset. Korset stiftar fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himmelen. Så korset är, tänker det mest centrala av allt. Det där. Där har vi Guds styrka, det starkaste sättet som Gud visar sig för oss. Så när vi ska visa på vem Gud är i våra liv så tänker jag att vi bör nog modellera den bild som Jesus använder också och inta en tjänande inställning. Det är lätt att man vill, ja men när man hör Gud hånas och Det pratas liksom bara illa om vår tro och sådär. Det är så lätt att tänka att man vill ge tillbaka. Men jag tänker att det sätt vi bäst visar på Gud är genom korsets makt. Liksom. Att gå samma väg som Jesus gick i självuppoffring och att vi får se till de svaga och se på de utstötta och ge en röst till de som ingen egen röst har. Stå upp för rättvisa och de förtryckta och så vidare. Vi har fortfarande Guds alla resurser till vårt förfogande. Herren är fortfarande Sebaot. Herren är fortfarande Sebaot i våra liv. Men där kanske den främsta kraft som han vill att vi ska använda oss av är bönens kraft. Vi läser på så många tillfällen hur stark bönen är. Vi kan läsa också i Daniel 10 i Gamla testamentet hur Daniel liksom får besök av en ängel som säger att om redan när du började be så skickade jag, eller så var jag på väg liksom. Men jag blev hindrad och också hela den här andliga kampen som vi kan uppleva ibland. Kanske speciellt när man går in och ska be för något så kan det upplevas motigt och kämpigt. Men där får vi ta till oss att Herren Sebaot är med oss. Hela universums alla krafter i Gud vill vara med oss och Herren vill leda oss i det. Och låta oss få blicka mot korset. Det är där vi får hämta vår styrka. Det är där vi får hämta vår kraft och vårt hopp. Och det är genom korset vi också får visa på vem Gud är för våra medmänniskor. Där stannar jag. Så gå vidare och lovsjunga tillsammans. Och låter det här få landa i våra liv. Att Herren är Sebaot fortfarande. Men det kanske uttrycks på ett lite annat sätt än på Samuels tid. Så. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är Herre. Du är Herre Sebaot. Du ser den kamp som vi så ofta kämpar, Herre, med att försöka visa på vem du är, Herre. Att försöka, du ser de strider vi utkämpar med knäppta händer, Herre. Herre, hjälp oss att fortsätta. Inte tappa modet, Herre. Tack för att du vill styrka oss idag. Du vill upprätta oss idag. Tack för att du vill leda oss vidare i den kamp som vi kämpar, Herre. Tack för att när vi knäpper våra händer och lyfter vår röst till dig, Herre, så är du redan på väg och vill bistå oss, Herre. Amen.